kanske. Oj, oj, oj.
Håll upp den där hooken.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson? Där är jag!
Välkomna till MMA-podden special, dagens gäst, Simon Sköld.
Tack så mycket.
Välkommen.
Tackar.
Ja, och ja. Alla andra är ja, här
vi
också.
Också här.
Vi är välkomna.
Valle sitter med telefonen som vanligt ofokuserad.
Vad spelar fin du då? Du sitter ruskigt nära fönstret, för det lugnt.
Ja, Simon, det är yes. ju, nu är det ju verkligen nedräkningen för din titelchans mot Diego Nunes.
Yes.
Ja, hur var det den elfte?
Yes, efter maj. Cirkus Stockholm Superior Challenge 19.
Ja. Fan, när du fick, var det Babak som hörde av sig till dig och sa att vi vill att du ska fighta som bältet, eller hur gick det till?
Nej, det var jag som sa att jag vill ha den här matchen. Det har varit på tal innan, men inte funkat av olika omständigheter. Och jag var ju tvungen att ta returmötet mot Kvarnström sist, eller tvungen, men jag ville ha det. Och nu efter det så känns det som att det var dags.
Hur tycker du det kändes efter matchen mot Kvarnström? Men den första var ju en förlust, för de som inte vet så förlorade du första matchen. Sen var det turmötet som du vann. Det var domslut, eller hur? Som gick det
domslut, yes. Nej, men det kändes jättebra. Framförallt att vi kunde hålla gameplan så som vi gjorde och styrde hela matchen. Vilket var målet. Och det var ju så här, det var ju en returmatch och jag hade förlorat första. Jag var tvungen att vinna. Så min sista rond kanske inte var den roligaste, men det var ändå den svåraste jag gjort rent taktiskt. Att hålla sig kall och inte börja jaga och göra dumma grejer när tiden börjar gå ut.
Ja, för det var väl det som gjorde att du förlorade den första, för det var ju tredje ronden, va?
Det var tredje ronden. Ja. Och en minut, 1:10 kvar eller någonting sånt där. Så det var för mig själv en stor vinst. På många sätt så är Jerry en jävligt svår motståndare, just för att han är så specialiserad på brottning. Får han tag i foten så då åker man ner på marken.
Då måste jag jobba ganska mycket mentalt, alltså just för att komma över det här.
Mycket. Och det är därför jag känner att det ska bli sjukt kul att gå in mot en så allround fighter som Diego Nunes är. Det finns ju inget ställe i buren där han inte har varit på förut.
På vilket sätt jobbade du mentalt inför Kvarnström? Jag gillar det här med mentala. Så.
Jag har alltid jobbat mycket med visualiseringar. Och jag visste ju att han var brottare inför första matchen också. Men jag visste inte hur extremt bra brottare han var. Och den här jobbiga att han bara fortsatte. Det är svårt att förutse det och veta det, även att jag hade kollat matchen med honom. Men han hade sin gameplan och han höll vid den. Och första matchen vann han, andra matchen hade jag min gameplan och höll vid den, och då vann jag.
Här skulle jag vilja inflikera en grej, och det är att jag skulle ta på mig som en coach bör göra, i alla fall delvis axla ansvaret för Simons förlust i första matchen. För att mellan rond 2 och 3, så när Simon kommer ut så frågar Simon: behöver jag den här ronden? Och både jag och Rickard säger: ja, troligtvis. Och det gjorde vi inte, visade sen efteråt att Simon ledde faktiskt. Han hade vunnit bägge de första 2 ronderna. Så det var rätt dumt. Vi var liksom inte kalla nog att se det och läsa det liksom.
Jag kommer faktiskt ihåg det när vi kommenterade det. För jag kommer ihåg i tredje ronden hur du kommer ut där och verkligen öser på och tar lite onödiga risker om man jämför då med sista matchen när du borde hållit dig kallt. Men då fick vi svar på det.
Och det är också så här, you win or you learn. Och där var en stor lärdom både för mig som fighter och
för mig.
Och för coacherna. Och det är så, man blir bättre. Och man kan ju gräva ner sig i det och ligga och gråta, men det blir ingenting bättre av. Utan man får ta det till nästa match och ta lärdom utav det. Och det var några taktiska missar som jag gjorde i den matchen, oavsett om jag hade legat under eller inte. Så det var också skönt att få rätta till.
Valdo, hur mycket satt du och studerade Kvarnström inför returmötet?
Masser faktiskt, masser. Men framförallt tittade jag på den matchen eftersom jag dag 2 efter första mötet tittade på matchen och förbannade mig själv och slog mig med en linjal på fingrarna. Så började jag titta på vart någonstans togs besluten, lite de besluten Simon pratade om. Och så här, hur gör vi exakt i samma scenarion i nästa match? Lite rycken var inne på. Vi vet vad Kvarnström gör. Vi vet vart och när han gör vilken sak. Det kan vi inte styra särskilt mycket. Däremot kan vi styra vår reaktion på det. Mm. Och det gjorde vi. Och vad vi nappar på och vart vi tar fighter eller vart vi försöker neutralisera fighter. Det var väldigt mycket det gigget liksom. Och det tycker jag gick bra liksom.
Men hur svårt är det att stå i ringhörnan och inför den tredje ronden då ge så här rätt svar att nej, men du behöver den här ronden eller du kan möjligtvis cruisa den? Alltså, nu tänker jag på dig, Val. Hur knepigt är det att stå i den sitsen och kunna ge se alltså, korrekt?
Ärligt talat så är det ruskigt stökigt ansvar att bära, för att om man får den frågan alternativt det förtroendet slash ansvaret och levererar fel, så står det ganska mycket på spel där. Och det var ganska få personer som klandrade mig, i alla fall uttalat, för Simons förlust mot Kvarnsjö-matchen. Det var ju Simon som fick skit för det. Men en stor del tycker jag att så här, det borde jag ha tagit på mig, för det var klantigt liksom. Mm. Jag borde ha varit kall nog att tycka att kunna bedöma att Simon ledde 2-0 i ronder. Mm. Det gjorde jag inte. Och när det händer då liksom i den här Kvarnsjö-matchen, då får man ju liksom verkligen försöka behålla någon form av disciplin och inte coacha med hjärtat. För att klart jag vill att Simon ska snurrsparka av honom hela huvudet liksom. Men där handlar det om vad behövs, vad har vi råd med? Eftersom Kvarnström tog ner Simon i andra ronden, och det var på håret att Simon blockade Scram och kom upp, då hade tredje ronden sett annorlunda ut, kan jag berätta. Förhoppningsvis håller Simon med.
Ja, det håller jag med, absolut.
Men nu gjorde den inte det, och då var det så här: sorry, den här ronden, nu är det pricka, punkt. Bara det liksom, inga chansningar överhuvudtaget.
Du är ju en sån som till och från får rätt mycket skit, och nu när ni ändå lyfter det, så hur jobbar du med
mest av mig är bäst ärlig, dagligen.
Det är intressant att se att man har vant sig. Vad är det som har gjort att du till slut har vant dig? Kan du bara
jag hade ju en dålig start, för de som inte vet det. Jag hade ju som sämst 2 vinster, 5 förluster, och det var ju han ska sluta, han har ingenting där att göra, och hela den där. Och sen så hade jag bestämt mig att jag skulle gå 10 matcher från början, att sen får jag ta ett beslut liksom. Jag kan inte sluta efter en match, utan jag ska gå 10 matcher, se hur det var. När det hade gått 10, då stod det 5-5 i rekord, och det hade börjat gå bra. Jag hade börjat växa in i den erfarenheten som jag hade från mina tidigare tävlingar inom karate, jutsu. Så då kände jag så att sen började jag vinna. Sen så tyckte jag personligen att det blir jättekonstigt att folk bara, han har ingenting där att göra, när jag fortsatte vinna matcher. Jag avslutade folk, gick upp en viktklass, tävlade minus 70, knockade, för sista gick i 70 var mot norrman som heter Erik Digri, som var bra mycket större än mig, och han slog ut i första ronden.
Och låg du under i den ronden också. Det eller tänker jag fel nu? Inte att
det
du låg under,
men
det var en farlig rond. Exakt. Ja. Han var stor. Jag såg han på invägningen och bara shit, han var så smal. Alltså han var så jäkla smal. Jag bara shit, jag kommer sparka av honom. Han kommer gå av på mitten. Sen när jag går ut och ser hur stor han är, jag bara shit.
Jag älskar det där själv. De bara går upp de här 12 kilorna och bara
känner. Shit vad stor han var. Men sen kände jag i första grappling situationen som blev, då ställde jag mig upp direkt, och då kände jag okej, han är inte tillräckligt stark. Jag kommer ha honom, det kommer bli grisigt och jobbigt. Sen prickade honom i en utväxling och kunde slå ut honom. Men jag kände när jag liksom kunde ställa mig upp relativt enkelt att han är inte tillräckligt stark. Han kommer gasa, absolut, han har gått upp mycket. Men jag gick på en giljotin, hamnade under, kunde ställa mig upp ganska obehindrat. Jag kunde styra ändå, så jag var inte så orolig. Jag visste bara att det kommer bli tungt.
Men jag tycker det här är lite synd i MMA. Jag satt kvar på en amatörgala för ett tag sedan, och så är det en kille som förlorar sin fjärde match eller någonting, har vunnit en match, och så säger kommentatorn, det är amatörer fortfarande, är det inte dags att kanske lägga av för den här killen? Nej. Och de bara, jo det kanske är... Men alltså, du gör ju inte det i någon annan idrott. Så här, alltså fotboll, alltså grabbar, ni är förlorade nu 4 matcher i rad. Ska ni inte lägga ner det här fotbollslaget?
Är det för inställning?
Ja, men det är en sån inställning många har i MMA tyvärr. För det handlar så mycket om att vinna och förlora hela tiden. Istället för, jag tycker det är askul. Mm. Och så länge det inte är en fara för hälsan, man börjar bli för gammal och saker börjar gå sönder, så liksom, tycker du att det är kul, mår du bra, fortsätt så länge
på amatörnivå, det är perfekt, precis. Jättebra, ett mål för träningen och allting. Nej, och där Alexander Gustafsson sa ju det så bra, tycker jag, att det här med medhållssupporter, att när det går bra liksom, och han, jag menar, de få förlusterna han har, det är inte så att det är mot duvungar. Nej. Det är mot de bästa på det här jordklotet i liksom minus 94 kilo. Alltså, jag skulle bajsa på mig att stå i samma ring som de här killarna. Alltså, det är man tävlar och liksom, det finns ingen som har, ja, vem är det som har perfect record? Det är Khabib nu, och han är inte människa, så att det
nej, så det räknas inte liksom. Exakt.
Så jag håller helt med om att det är väldigt stor fokus på att man måste vinna, och ska du ta dig till titelmatcher och bli bäst i världen, absolut, men vill du tävla och hålla på med den här idrotten, ja, så länge du liksom kommer tillbaka och gör underhållande matcher. Det är skittråkigt att se någon som kanske alltid förlorar och inte kan fight, eller inte gör en underhållande match. Men sitter man i Japan, de har ju ett helt annat system för hur de matchar, och record betyder ingenting. Det är inte alls ens alla galer de säger hur många matcher man har vunnit. De säger hur många matcher man har gått. Thailand, thai-boxning, de pratar bara om att jag har gått 200 matcher. Man får inte ens fråga om hur många du har vunnit, hur många du har förlorat. Det har ju ingenting med saken att göra.
Det är sjuka att det är någon siffra där också. Just ta thai-boxning. Ja, den och den är Lumpinis champ och så vidare. Det var en gott med 250 matcher. Ja, 75 är förluster. Och då tänker man så här, shit, vad många förluster. Man bara, ja, fast det är också 175 vinster. Så att, aha, den grejen, precis. Jag vet inte, det är jättekonstig fokus.
Ja.
Det var baseballreferensen förra året, var det några lag som nådde upp till 100 vinster. Men då hade de flesta också förlorat cirka 63 matcher. Ah. Och där också att, va? Har de förlorat 63 matcher på en säsong?
Måste sluta med baseball.
Precis, nej, men de vann 100, vilket är skitbra. Okej. Men det, jag tror att det är lite inom kampsport. Jag tror att det ligger lite från boxningen, tror jag. För boxningen har en tendens att där har vissa då lyckats ta sig igenom ett väldigt clean record liksom. Men MMA, det är en fan.
Boxningen har ju en sjukt mycket bättre struktur för hur man matchar. Där är det ju jämnare matcher från början. I MMA kan det ju verkligen vara hajmat ibland. Alltså, det är folk som absolut inte borde mötas. Medan boxningen, de har ett ganska bra system för hur man matchar, så att det blir jämna matcher och folk utvecklas.
Sen får man ju skillnaden också med boxning, får man säga att där har man ändå möjlighet ibland att välja om man kommer från ett bra team. Man har större möjlighet att välja.
Oh, yeah.
I UFC får du inte välja i början. Nej. I alla fall.
Så här är en match, ta den.
Ja, precis. Eller dra åt pip.
Ja, men definitivt.
Vad är pip? Vad menar du?
Jag vill inte svära så mycket här som du gör, Valdo.
Skiter jag, tycker jag.
Men hur laddad är du inför Diego Nunes?
Men det ska bli sjukt kul. Jag har ju tänkt på den här matchen. Jag vet att jag sa det, för när jag mötte Erik Digre så mötte han Michel Erso. Det var ju sist han försvarade titeln. Och då sa jag att jag kommer titta noga liksom. Och redan där hade jag siktet inställt på att gå ner till 66-1 och utmana om titeln. Och nu är det dags liksom. Det känns skitbra. Det är träningsläget. Peppa tar i trä, har gått bra. Var ner med Valdo på American Top Team 80. Tränade, fick sjukt mycket inspiration också, fick träna med bra folk liksom, de som är bäst i världen, så att det var sjukt kul.
Vi ska komma till ATT definitivt. Men
ska vi?
Det här är ju utan tvekan, man säger alltid att det här är din livstuffaste match, men det här är ju bokstavligen din livstuffaste match. Alltså, mig vetligt har du inte mött en för detta UFC-veteran. Och definitivt inte en UFC-veteran på Diego Nunes-nivån. Liksom, jag kan tänka mig, det här måste ju vara både en press samtidigt som kanske en extra motivation.
Ja, men det är väl exakt det är. Och jag tycker alltid att vad ska man säga, motivationen överstiger pressen. Jag tycker det är en press att gå in och fightas oavsett vem jag ska möta. Nästan värre att möta någon som man säger, men han kommer du vinna skitlätt över. För då blir det så här, men om jag inte gör det så, alltså är du underdog så förväntar sig folk att du ska förlora. Så på ett sätt kan man släppa den pressen.
Men ser du dig själv som underdog?
På pappret ja, i verkligheten nej.
Nej,
jag tror att jag är hungrigare än honom. Vi har båda två armar, två ben, och sen ska vi in och göra upp. Det är 15 minuter. Jag tror att min kondis kommer vara bättre än hans. Jag känner att jag är snabbare än honom. Han är tuff. Alltså tuff.
Simon är lite av en syltrygg. Han är inte tuff någonstans.
Nej, inte någonstans.
Så vi försöker jobba runt det.
Precis. Nej, men så att jag känner att jag tror att han kommer underskatta mig. Jag kommer inte underskatta honom. Det är också en så här, jag hade ju en bra win streak där innan jag förlorade mot Kvarnström. Det gör en ödmjuk att man inte ska underskatta någon. Och då vill jag inte påstå att jag underskattade Kvarnström, men man tänker en gång extra på att det är fight liksom. Det är 15 minuter. Han slår hårt. En smäll kan räcka, men det går båda hållen.
Ja, definitivt. Dra bara några matcher han har gått. Sen Superior Challenge så vann han en match på guillotine. Han förlorade, i alla fall vad recordet visar nu, i maj en match när han gick i Rissin. Var ett delat domslut som inte gick hans väg. Totalt 22 stycken vinster, 7 förluster, 8 knockouter. 8 förluster, förlåt. 6 av de domslut, 2 gånger har han blivit knockad.
Yes.
Hur besegrar du Diego Nunes?
Alltså jag tror ju att... Eller jag vill ju slå ut honom. TKO eller KO, det är självklart målet. Jag ska inte säga att jag har svårt att se en submission, men den kommer nog ifrån att jag har börjat träffa honom och han ger mig en submission snarare än att jag letar och tar den. Men jag tror det blir knockout eller domslut.
Mm. ATT. Ni båda var där. Man behöver bara, som myntade evighetslivscitatet från Sebrenden Blad, går man med Valdo, då behöver man bara en veckas camp.
Jag gillar det. Jag vet inte, jag tycker det här
det är bra.
Jag vill att ni hör att jag rådnar och be ganska stolt bara med allihopa och tja.
Ja, men det var ju grymt bra. Alltså både så att se strukturen, få träna med dem, framförallt fick jag 5 ronder med Renato Moicano som är rankad 3 i minus 66 i UFC. Jag fick 5 minuters ronder med honom med en minut vila emellan, och det, men överlevde jag det så lär jag överleva vad än han bring to the table liksom, eller vad Diego kommer med till bordet. Det var sjukt bra, och då tror jag gjorde en av mina sämsta sparringronder mot honom, för jag låste mig lite och blev lite så här stjärnögd och bara, oj, undrar vad han gör, hur fightas han?
Jag kan berätta vad han gjorde våld, upprepat trubbigt våld. Men det var ganska kul.
Renato, eller?
Men alltså grejen är, det här måste jag säga, för jag har ju varit en del i USA och haft annars, folk tror ibland att, ja men typ som om du skulle sparras med han, att ja men han är ju så bra, han kommer köra över sig. Men jag vet, jag har ju sett dig köra, och jag vet vilken nivå vi håller i Sverige. Helt plötsligt kom man dit, och som du säger, du kanske var lite starstruck, men jag vet att om du gör ditt bästa skulle, ja, det är en match.
Ja, det var det som var så...
Bra sagt, Jöken.
Ja, och det är det som gör en sån här självförtroende boost, ja. Liksom. Att man kan vara där. Vi gjorde Dustin Poirier som tog titeln nu. Vi tränade bredvid honom när han gjorde en av sina sista träningar. Då körde vi grappling bredvid, och så när vi var klara så hade de lite kvar, och man bara, shit, han ska gå om titelmatch, och vi tränar här bredvid honom liksom. Man bara, hej då, lycka till. Alltså det var så här, någonting om man gjort rätt, om man får ens komma in i samma rum som de här. Och det är inte så att de har en bra kille, de har ju hur många som helst i
typ
alla viktklasser.
Typ 2. Exakt. 2 har de till det. 100% ökat.
Men det är lite frågan som blir här nu egentligen. Hur kommer det sig att du aldrig har gjort en sån... Alltså du reser ju väldigt mycket.
Ja.
Hur kommer det sig att du aldrig har gjort en sån här resa förrän nu?
Ja, jag vet. Jag har faktiskt inget jättebra svar. Jag har varit i Thailand hyfsat och kört thai-boxning och sådär. För det gjorde alla andra. Och det var ju liksom nice och sådär. Sen har... Ja, livet har inte riktigt tillåtit det. Men nu var det så här, inför den här matchen så kände jag att... Men nu vill jag verkligen göra allting. Och det här var grymt. De välkomnade mig tillbaka och ville att jag skulle komma på ett längre camp. Så det kommer definitivt bli. Jag hoppas kunna åka dit 2 gånger om året i alla fall.
Mm. Hur länge blir det? Alltså, det här med en vecka är ju svårt att sträcka ut när det är med Valdo. Då är det ju one week camp and that's it and then you're done.
Ja, exakt. Jag tror att 2 veckor måste man få i alla fall. Men Miami, det är 6 timmars tidsskillnad. Det är inte så farligt. Alltså.
Nej.
Man
är...
Jag är
som en gammal farbror, så jag hade ju problem när jag åkte till Miami 6 timmar.
Men du hade ju problem till riksgränsen också.
Ja, jag vet.
Faktum är, han har problem till Bagarmossen.
Men jag vill bara så här spekulera nu. Aha. Om du vinner, vad ser du för dig själv då?
Om jag vinner så... ja, men alltså, definitivt tror jag att UFC, Bellator, Ryzen, alltså där kommer det öppnas dörrar. Många frågar om du vinner nu för du kör UFC Stockholm, och så är det 3 veckor kvar. Jag har inte ens en aning om jag får tillbaka min licens för att få fightas på pappret.
Men vänta, stopp där. Inte det 3 hela veckors camp med Valdo? Med Valdo.
3 gånger. Det är sant.
Frågan är om vi hinner, för vi ska nämligen både till Bellator och till Ryzen. Det är mera det är inte...
Nej, men så att nu, den här fighten vill jag säkra, och sen vill jag gå match igen. Sen om det skulle bli med 3 veckors notice, eller på 3 veckor, ja, då får det ju kanske bli det. Men det finns så mycket annat som kommer spela in. Får man en hård low kick kanske man inte kan gå på 2 veckor, och då är det svårt att ställa upp i en match. Och det är inte ens säkert att man får tillståndet. Vi har ju licenser, och det är inom situationen sjukt lätt att bli avstängd i de här 4 veckorna som de ofta gör efter match. Och det är för våran säkerhet, så jag förstår dem. Men de kommer till Köpenhamn i höst, och de har ju gala varje, alltså det finns ju inte en helg de inte har gala.
Sen finns det en sak till, även om Simon nu, vilket jag verkligen hoppas, drar värsta spinning ninja death moven och knockar Diego på 0,32 sekunder, så är ju fightcardet för FC Stockholm satt. Så att det ligger långt utanför någonting som vi kan kontrollera huruvida det finns en plats, så det kan man ju bara släppa. Diego Nunes kommer stå på andra sidan buren den 11 maj på Cirkus, den allra sista personen att kliva in. Han är försvarande champ. Han går sist in i den där buren. Jag skulle också vilja att han kommer sist ut, och gärna på en bår. Det är prio ett nu liksom.
Men skulle det inte kanske till och med vara roligare att inte gå en gala i UFC Globen, utan gå en gala i UFC Miami? Låt oss leka med den
tanken. Låter ju sjukt nice.
Så jag tänkte, man behöver inte, alltså alla fans som säger, ja, men om du vinner, man kan väl också sträcka det förbi den 1 juni och säga att
självklart,
fan, kul om du får gå en match kanske i juli, augusti, september, oktober. Alltså vem vet?
Exakt.
Bara att öppna dörren. Ja. Vilken annan organisation, om vi säger UFC som den första såklart, finns det någon annan som du säger, den här skulle jag jättegärna vilja gå
Men både Bellator och Ryzen skulle vara svinhäftigt att fightas i. Bellator tycker jag tycker de gör det skitbra. Jag tycker de håller samma nivå som UFC. De grymt bra fighters. Ryzen, jag kommer från karaten, så det skulle vara sjukt kul att få se hur åker ni och fightas där. Men jag är öppen för förslag. UFC var ju det som man började titta på när man började med sporten. Det är väl därför det ringer kanske högst i sitt eget huvud, för att det var ett mål man hade när man började. Tänk att någon gång få gå in under den fanan.
Jag måste ju fråga, hur är det liksom så här familjelivet när du går in inför fight camp? Är de oroliga? Får man säga, din dotter är ju för ung för att förstå allvaret.
De andra, det är klart de inte vill att man ska skada sig. Sen liksom, jag kom hem, sparkade dem en tån. Det var ju inte så att man fick sympati, det var ju mer men de är mer oroliga kanske under själva matchen. Jag får ju fullt stöd. Nu är det faktiskt första gången min fru inte kommer vara där, för hon är borta 3 veckor nu och gör presstour med sin nya bok. Så att hon kommer inte vara på plats.
Här ska jag säga att jag kan ju från mitt perspektiv som coach säga att Simon får verkligen fullt stöd nu, och så även jag, för Simons fru, hon har nappat på det jag gör också, så att hon beställer hem godis och mat på kvällen och allt uppe och sitter och garvar åt Simon. För att det ska han ha.
Ja. Det är mental träning typ.
Exakt. You gotta break them down.
Men Simon, du gör ju ganska mycket. Tränar du på heltid eller vad?
Ja, alltså, så här, jag skulle inte kunna träna mer rent timmässigt. Det jag har letat efter de senaste åren, det är att få bättre återhämtning. Jag kör mycket LPG. Det har funkat jättebra för min kropp.
Vad är det för folk?
Du har en, vad säger man, en kroppstrumpa på dig, sen en maskin som då lyfter bindväven, vilket gör att du får in färsk blod och återhämtar dig snabbare. Jag har även hjälpt mig med rörligheten, varit lite stel i höfter, baksida lår, ländrygg, det ska jag ha blivit bättre. Rörlighetsträna mer. Så jag tränar mindre fysiskt egentligen än när jag tränade som mest. För då var man ju peppa tagit ett dum i huvudet och tränade 15 pass i veckan. Undrar varför man alltid var trött, hade ont och skador aldrig läkte. Alltså, för mig handlar det mer om att få till den här återhämtningen och balansen med att viktnedgången går liksom så här stabilt och stadigt och enkelt, än att så här, jag måste träna mer. Och det kan jag säga var ATT ett föredöme på. De hade, passen var 1 timme långa. Vi frågade så här efter första passet, vi tänkte bara sluta lite på sekt. De bara, 5 minuter, sen ska du åka träna imorgon också. Liksom, så får inte göra för mycket liksom. Kroppen, du ska orka 15 minuter. Vi är in i en sport som håller på i 4 timmar, utan du har 15 minuter, eller 20 om man säger med pauserna, men vi ska orka så kort tid, och det gäller att ha den koncentrationen och kunna leverera allt.
I slut körde jag alltid en timmes pass. För att kunna, alltså, sen hade man kanske lite uppvärmning på det då.
Ja, men det är där någonstans.
Med fokus en timme och slå hårt, grapplas, brottas hårt och liksom med fokus och intensitet. Inte ligga så här slöboxas och slöbrottas i 2-3 timmar.
Meningslöst.
Det kan man göra, tror jag, i början på karriären när man inte
lär sig teknikerna.
Precis, man behöver så otroligt mycket tid på mattan, så det kan man ha i början, men när man är på den nivån du är nu, då är det ju precis det. Du måste få ut power, och det är det många glömmer. Många kör så här, men vi kör 10 ronder, då kommer det vara skitlätt att köra 3 ronder. Det är som så här, du springer 800 meter, då kommer det vara skitlätt att springa 100 meter.
Nej, det är två olika liksom, sporter.
Nej, men det är olika sporter, det vi pratar om 5x5 eller 3x5. Du ska få ut så mycket kapacitet du kan på 3x5.
Yes. Och så handlar det också om att kunna tända till. För en del är ju så här, de är bra efter 3 ronder. Man bara, sorry, våra matcher är 3 ronder. Det är slut av förlorat. Alltså, du måste också kunna leverera på den här tidsspannet som du tillgiven. Okej, rond 1, du har inte tänt till nu. Nu har du 2 ronder på dig. Du behöver vinna båda 2 eller avsluta. Och att vänja sig vid det på träning. Så jag gillar liksom att man också har, ja, men jag slår jättegärna ronder 5 minuter så att man får ett tidsperspektiv. Ja. Så att man någonstans i sitt eget undermedvetna har lite koll. Ja. Så man inte, för det är ju hur knäckande som helst. Jag vet någon av mina första matcher, jag bara, det är max 1 minut kvar. Ja. Helt jävla slut. Och så har man bara 2:30 kvar. Man bara, nej!
Ja, men alltså, det där är också ett minne jag har. Man tänker så här, åh, herregud. Halva ronden kvar, du har gott om tid. Man bara, vadå gott om tid? Alltså, jag vill att det ska vara över. Snälla, vad är det som händer?
Gott om tid, du kan vara gott om tid.
Din MMA-resa, när debuterade du som med
2010.
Du har en oerhörd karate-bakgrund.
Ja.
Och där kommer vi, får ju vi en gemensam länk också med Niklas Andersson, Mr.
Yes.
Chiropractor, som hatade dig en gång i tiden och nu är gudfart åt hans barn.
Exakt.
Och det är liksom så han gör, sa han när vi spelade in i min podd.
Ja.
Hur många matcher gick du inom karate?
Alltså, vi körde turneringsform, så på en helg kunde man gå så här 10-20 matcher. För när vi var juniorer, då körde man ju liksom sin viktklass, öppen klass, lag. Sen var det samma sak för seniorer. Så man hade ju, om man förlorade alla matcher så gick man 6 matcher. Och det hände peppa tagit det aldrig, även om man hade en dålig tävling. Så att 300 matcher plus, lätt. Och det, man förstod ju inte hur mycket det var då, för det var så här, nu ska vi åka och tävla, anmäl mig alla viktigaste jag får, och så gjorde man det och så körde man. Och däremot hade man ju sjukt varierande resultat. Helt plötsligt så slog man seniorer, sen nästa tävling fick man jättepisk. Så att man var ju väldigt ojämn i början, innan man liksom hittade sin stil och sin liksom, men hur man taggade till och så vidare och så vidare.
Vad fick du att övergå till MMA?
Så här, jag tappade glädjen för karaten tyvärr lite på grund av politiken. Det var inte så att den som var bäst blev uttagen till EM eller VM, utan det var lite så här klubbtillhörighet och vem som kände vem, och det där hade jag väldigt svårt för. Så tappade glädjen, och när man tappar glädjen för någonting, då blir man inte lika bra. Nej. Det syntes på resultaten på träningen, på tävlingen. Så när jag började testa MMA så var det ju faktiskt bara för att jag tyckte det var kul. Jag ville hitta glädjen igen, och MMA var ju allt egentligen jag hade letat efter. Jag var för kort för karate. Karate handlar så mycket om räckvidd. Jag var ju liksom huvudet kortare än alla i min viktklass. Bara där hade man ju en nackdel. Och sen var jag väldigt fysiskt bra på att kasta, vilket man inte gjorde mycket i karate. Så att det var liksom, det passade mig bättre.
För där upplevde jag att när du fightades liksom MMA, så fightades du MMA. Nu har du blivit mer Karate Simon som fightas MMA, vilket jag tycker är uppenbarligen på hur din statistik också började förändras, är mer du. Vad är det egentligen som gjorde att du kanske släppte karaten lite när du började med MMA istället för att lägga på MMA på din karate?
Ja, men sporten var väldigt ung i Sverige. Det fanns ingen amatör MMA som det finns idag. Det fanns shootfighting som var en rond, ganska tjocka 8-ounce handskar utan slag på marken. Så det var ju liksom,
och man fick typ poäng för att hoppa gard. Det verkar
sjukvård. Ja, det var också. Ja, men det var liksom
va?
Och det fanns, att bli uppdömd fanns typ inte. Om någon tog ner och kunde hålla en i side control i 4 minuter så vann de. Alltså det var det var inte så välutvecklat, och man så, ah, men du måste liksom lära dig att slå. Och då var de bästa liksom stående fighterna, de var thai-boxare. Så då försökte man köra thai-boxning med små handskar, vilket var sådär alltså. Och sen så kom brottarna, hade sitt så här, men det hade man ju fattat, för brottning var man ju efter på. Stående var ju ändå det man kunde. Så man försökte göra om istället för att kanske lägga till och ta bort det som man var bäst på. Det var egentligen min avståndsbedömning. Det var ju den som, när jag sparrades, folk kunde inte träffa mig. De bara, fan, jag når det inte, fast att jag är längre. Och det var för att jag var bra på avståndet, för det är egentligen det karate handlar om. Det är ju träffa och inte bli träffad. Vilket borde vara en ganska bra taktik i MMA, eftersom det handlar om att knocka den andra.
Fråga Mike Perry.
Ja.
Nej, men för det vet jag Niklas sa till mig. Jag lärde känna Niklas 2000, cirka 12-13 där. Mm. Och då sa han det, nej, Simon Sköld är så jävla bra på distans och karate att jag blir förbannad när han inte använder sig av det. Ah. Och nu har du inkorporerat det och vi har ju sett resultatet.
Yes.
Hur är synken med dig och Valdo vad gäller att implementera karate? För jag och Valdo har snackat om det ganska mycket innan både före och efter.
Nu kommer jag få en helvetes träning imorgon, men jag proppade ju faktiskt Valdo med min karate första gången vi sparades. Ganska hårt. Sen fick jag stryk efter det, men jag var först. Och det var då...
Du vet att sist vinner, va?
Exakt, det är som är kärlek, men så kommer man sist. Men det, sen tränade vi några år efter, och det var då han liksom sa till mig, varför använder du inte det här? Liksom? Det var ju då du träffade mig, när du började boxas, då fick du ju stryk. För ni som inte känner Valda, han är ganska ärlig. Och det var liksom då jag bara, men alla andra säger att jag borde liksom köra mer boxning och där. Och så var jag, jo men... det kan du göra också. Han bara, varför måste du utesluta det? Och det var lite grann där jag började liksom väcka den tanken. Och sen har vi liksom tittat på karate tillsammans. Vad är bra, vad är dåligt? För jag menar, det finns jättemånga saker med karate som är bra, men du kan inte kopiera det rakt av. Du måste flytta händerna lite, hur du har dem. Systemet när man backar i karate, backar man mycket rakt bakåt. Inte jättebra när det finns en bur som du till slut kommer studsa in i och bli nedtagen. Så att, det finns vissa grejer man måste göra om, men framförallt väldigt många grejer som funkar bra. Och de har Valdo hjälpt mig att ta tillbaka och förstå hur jag ska använda dem i MMA.
Men var inte, alltså när du tittar på första Lyoto Machida-matchen, måste inte det också vara en form av väckarklocka?
Absolut.
Det här kan ju jag.
Ja, absolut.
Och det funkar.
Och han är, alltså, det är självklart en av mina idoler. Jag menar, det var väl den första riktigt, riktigt stora. Ja. Jag menar, GSP var ju också karate-bakgrund, men han blandade ju upp det väldigt bra med boxningen och brottningen. Men Lyoto körde ju verkligen klassisk karate i MMA. Och han kör väl det högrisk, om man nu får säga så, för han kör bara karate nästan. Men han gör ju det otroligt bra. Men han har ju också blivit ganska hårt knockad några gånger. Men när, jag menar, det var ju, man snackade ju om Lyoto-eran liksom, vem ska lösa det här pusslet? Alla såg vad han gjorde, men ingen kunde riktigt läsa det. Så att man börjar förstå att det funkar, men det finns ju jättemånga nu som använder mycket mer karate och växlar mellan det. Steven Thompson, Masvidal, knockade Darren Till. Det var lite karate i grunder i det, så att
Masvidal gör väldigt mycket karate. Det såg vi på ATT också, alltså väldigt mycket. Får inte glömma att Masvidal är kuban, och Kuba har en väldigt stark karate-tradition. Vi har en före detta svensk landslagscoach, Ramon Malavé, som är exilkuban. Det finns en hel del att hämta därifrån, och integrationen mellan boxning och karate på Kuba är väldigt stor. Det är inte jättemånga som har pejl på. Kuba anses ändå vara liksom adeln inom boxning. Mycket av Kubas boxning hämtar sin distansmätning och sitt fotarbete från karate.
Så vad lägger ni till inför Nunes nu?
Nunchaku och
exakt, kaststjärnor. Nej, men det har ju varit att liksom... på ett sätt är det lättare att träna inför en match med någon som är väldigt allround. För att jag vet att han kommer vilja vara på alla distanser. Sen kommer han säkert föredra vissa mer än andra, om man jämför med någon som är så specialiserad som Jerry, som jag mötte två matcher i rad. Diego, han kommer vilja börja och stå. Det övertyga dem. Det kommer inte vara som Jerry, som det första han kommer jag vilja ta ner. Utan han kommer vilja använda sina nävar.
Ja, Valdo. Vad har du lagt till för hemligheter i receptet mot Nunes?
The future will show itself.
Nej, men det har ju varit lite det Simon säger här. Vi har ju liksom nördat in på vad Simon gör bra. Förstärkt det så mycket vi kan, försökt applicera och anpassa det till
till vad sporten MMA är idag, hur bedömningssystemet ser ut idag, hur använder vi karatens fotarbete och tar hänsyn till octagon control, hur använder vi distansmätningen i offensivt och defensivt, vare sig det är striking eller grappling etc. Och så när vi har liksom kartlagt Simon helt och hållet, då är min uppgift varit att försöka plocka ut och förstärka vad sätter vi för reaktioner på Simon som basreaktioner i förhållande till Diego Nunes styrkor. Vad gör man när Diego vevar sin högra overhand? Vilka är de två grundreaktionerna som Simon ska välja mellan? De här, och så försöker jag drilla in dem liksom. Så att väldigt mycket när vi snackar om gameplan här, något avsnitt sen du och jag gick, det är ju också att vi måste ju titta på vad gör Diego Nunes bäst. Det är det vi måste förhålla oss till, inte vad gjorde han dåligt. För precis som Mange sa, det är ju förhoppningsvis, om man är Diego Nunes, något han har tittat på för att försöka förbättra. Så vi ska inte leta efter det, vi ska ju stoppa hans bra grejer liksom.
Mange, vad vill du inflika här om Nunes? Vad
nej, men alltså det är som du har sagt, det är en tuff match. Det är verkligen att kliva upp och det är en utmaning. Men det här är ju den matchen jag tror Simon verkligen behöver i sin karriär. För att nu behöver han, nu har du ändå vunnit väldigt många i rad och så, ja, hade lite oflyt mot Kvarnström. Den borde ju... Du, alltså hade du bara gjort det som du gjorde andra gången, hade du vunnit första också. Exakt. Det var ju lite felbedömning. Och nu behövs det ju det här klivet upp för att också få testa sig själv.
Oh, ja.
Och se liksom, okej, vilken nivå håller jag? Vart är jag på väg? Vart vill jag? Så jag tycker, alltså när jag såg den här matchen, då kände jag bara, fan vad roligt. Riktigt.
Jag känner bara nu när folk lyssnar på det här avsnittet och inser att det är Valdos fel och inte Simons. Vilken hatstorm Valdo kommer få, för nu kommer alla be om ursäkt till Simon och bara, förlåt Simon.
Ja, det är de så duktiga på internet.
Exakt. Valdo, din jävel. Nu har vi skällt ut Simon här i ett år och så var det ditt fel.
Apologize.
Men hur var det att vara i USA och inte kunna äta någonting av det Valdo åt?
Här skulle jag vilja att du svarar ärligt, Simon. På riktigt nu, ärligt. Vem var det som pajade vems kosthållning när vi var i USA?
Nej, men Valdo, när vi åkte så sa det, ja, men det är lite tråkigt att man inte kan äta vad man vill och sådär. Men Valdo bara, ja, men jag ska också försöka hålla mig. Men om någon bjuder mig, då kan jag ju inte tacka nej. Det gick så långt som till planet, för då var det din frus lillebrorsa som jobbade. Så vi fick lite extra cheesecake och jag åt ingen alls.
Vi fick inte lite extra cheesecake. Portioner. Jag käkade en sån där liten jävla sockerbit stor cheesecake. Sen tittade jag på någon film och så säger Simon till min kära svåger som råkar vara steward. Cheesecake, har du några fler eller? Tack, de fick jag.
Han åt en, han åt också min portion mat och min efterrätt, så att,
Det gjorde jag som en god coach och vän, så att du inte skulle bli suktad.
Ja, exakt.
Så fint, Valdo.
Tack.
Nej, men
så, det var roligt, han hade många teorier om liksom hur man
peppar dig.
Ja, peppar mig och liksom att han tar den för laget. Exakt. Men det var bra. Men det, alltså, där måste jag säga att Miami var sjukt bra, för det går faktiskt att äta väldigt nyttigt, ganska väldigt gott och väldigt enkelt. Det var inte så att man behövde leta efter bra ställen att äta på.
Men vilket hur mycket behöver du ta? Förlåt.
Nej, kör.
Ja, men hur mycket vikt behöver du ta?
Alltså jag går runt mellan 74, diffar på 74 och 75.
Jag lägger 2-3 kilo över det bara.
Ja, när jag börjar. Och sen, kanske tar 5-6 sista två veckorna. Så jag tycker inte det är det är tråkigt. Många bara, orkar där. Ja, det är klart man blir lite trött och sådär, men det är ju liksom, det är verkligen ett mål med ett stopp.
Alltså det är så lätt. Det är ju, när folk säger, hur orkar du sista veckan eller två sista, man har ju sånt tydligt mål.
Exakt,
man tänker inte ens på.
Nej, det är liksom, det finns ju inte, det finns bara ett alternativ. Ja. Och sen klart, när man har en fru som beställer vissa grejer hem, så kanske man blir lite mindre peppad.
Då tar man bilder på det och skickar till sin coach istället.
Du kan fråga vad jag skickar till Valdo varje dag.
Ja, det är faktiskt hopplöst. Alltså, min Instagram-feed, jag tror min algoritm på Instagram, alltså jag behöver ju söka och scrolla i 3-4 timmar för att hitta något annat än cheese fries och Simons önskedrömmar om hamburgare och skit.
Men det sitter jag och kollar på när mer jag dietar, desto mer kollar jag på sånt. Jag vet inte varför, och det är inte så att jag är såhär...
Jag vet inte varför, okej.
Okay. Ja, men jag vill ju äta det, men jag skulle inte vilja äta det nu. Men jag vill äta det...
Ja, men det är
härligt
att titta
fight.
På det är,
men man
det är
äter ju med ögat
själv, liksom.
Man har inte sett dokumentären Fightville?
Nej.
Med just Dustin Poirier. Han sitter ju och tittar på massa mat.
Men han är också en dokumentär. Han är också, han säger det. Han hade lagt upp, han drar ut någon låda där han visade liksom. Han bara lagt upp allting
så. Men alltså USA, det kan jag tycka, när man är i USA, de har ju så sjukt många tv-program om mat. Och verkligen det är ju så sjuk god mat där. Så sitter man på hotell och bara tittar på det ena programmet efter andra. Ja. Och jag hade en så här, då hade jag en bok liksom så här. Det här ska jag äta efter match.
Ja, ja men det är, ja.
Mange har alltså en bok.
Ja, det här kommer
som en chock för många mer lyssnare. Mange är bibliotekarien senare.
Men du, vilket språk manövrerar ni i på Miami? För där är det ju nästan mer spansktalande än engelska. Här, beroende var man är på Miami såklart.
Ja, det är typ old news alltså. För jag trodde ju det, glad i hågen, att det kommer vara spanska som dominerar. Nu var vi förvisso mer i närheten av Fort Lauderdale och Coconut Creek. Och vi bodde i Pompano Beach. Men vi fick ganska raskt erfara att de senaste 5-10 åren så har alltså spansktalande blivit lite av en minoritet. Det är brassar där. Mm. Brasilien har tagit över big time. Alltså det är så mycket brassar. Jag hade ingen aning, jag trodde att det skulle vara kubandominerat. Men det skepp har seglat. Det är liksom, det är absolut, det är massor med kubaner och det är, hälften av grejerna heter saker på spanska. Men den stora grejen där nu är brassar. Mm. Överallt.
Sprang ni på Joel Romero?
Nej, vi gjorde ju inte det.
Nej.
Nej, vi sprang på Eddie Alvarez faktiskt, en slump på flygplatsen på vägen hem.
Ja, faktiskt.
Så sitter han på väg hem från One och har ett öga som ser ut som att någon har stoppat in en kofot i det. Men han var väldigt göttig och trevlig och liksom frågade
om det var jättetrevligt.
Det var roligt. Mm.
För vi döpte ju ett MMA-podden-avsnitt efter dig. Helt enkelt, för att jag sa att det var kul att se Simon Sköld som fanboy på ATT. Det var en massa bilder och det var såg att där var det var Sköldish var starstruck.
Ja, men det blir man, absolut.
Det förstår jag.
Och det, framförallt var folk sjukt trevliga. Det vet man ju aldrig när man åker. Men alla var sjukt trevliga, välkomnande, folk hälsade. Det var liksom, ja, väldigt bra stämning. Inte alls som jag kan uppleva att det var för, ja men, lite back in the day, så att det var hårt, man var tvungen att visa sin plats och alla skulle hävda sig, utan det var så här, ja men vi tränar och blir bättre tillsammans. Finns ingen mening med att vara otrevliga.
Var det någon som du fick bättre kontakt med, vilket det brukar vara när man ändå träffar en stor grupp, pratar någon man klickar kanske.
Nej men Renato pratade jag jäkligt mycket med och han erbjöd sig att hjälpa mig om jag ville stanna längre och sådär, så det var sjukt schysst. Parumpa som Valdo kände sen tidigare hjälpte mig också jättemycket. Pedro Munoz också. Så att alla var jäkligt trevliga. Men det var väl de tre som jag liksom snackade och kom mest överens om.
Mm. Det här måste ju ändå på något sätt så här lyfta motivation och inspiration ännu mer. Bara vara där och andas.
Självklart.
Hela
självklart.
Den miljön. Är det någonting speciellt som du tar med dig hem som du ändå fick på den här resan?
Ja, men alltså fem ronder med Renato måste jag säga, det var en upplevelse. Det var inte så här att det var ett pass med 10 ronder och jag fick köra varannan med honom, utan det var 5 ronder i rad, 1 minut vila. Och det var både fysiskt, psykiskt, kondismässigt på alla sätt sjukt utmanande. Och det var någonting man tar med sig efteråt.
Vad hände? Valdo har varit väldigt hemlighetsfull med den här sparringen.
Kan väl låta vara. Däremot skulle jag slänga några andra grejer här. Simon fanboyade ut den likt en outbildad fanboy. Till exempel så var det väldigt roligt när han kört någon rond med Pantoja som körde några av sina sista sparringar inför matchen mot Wilson Hayes som han vann här för ett par veckor sedan. Simon hade ingen aning om vem det var överhuvudtaget, än mindre när han drog ut honom. Det var väldigt skoj. Hur tycker du att det gick? Han gick bra, han var lite för liten för mig. Så jag bara, okej. Du hade en bra rond kan man säga, men vi släpper den tills vidare. Så det var skoj, det var kul att se det. Ja. 2 ronder senare, hur tycker du att det gick? Han var bra, han var lång och sådär, men han var inte tillräckligt stark. Och liksom bara, det är Cole Miller, han har 15 submission vinster i UFC, så att det är lugnt Simon. Så det gick ganska bra.
Nej men det gick bra och det var liksom inga hard feelings. Det var så, fan det där var bra liksom. De berömde en och så var det inte liksom så här att de försökte ge igen. För ibland kan man uppleva om man sätter någonting och man inte riktigt känner den, då ska den andra träffa och det blir nästan som man blir skadad. Utan det var så här, så länge man var teknisk och inte började veva så var de också väldigt lugna. Och det var väldigt kontrollerat framförallt mot huvudet.
Något jag älskar där med amerikaner, de är väldigt bra på att hävda sig själva och de är väldigt bra i vinst. Men något de är mycket, mycket bättre än oss på, det är att vara bra i förlust.
Ja.
Alltså jag vet inte hur man har så här, dragit ut någon eller knockat någon eller du vet, och man har kört över någon och de är bara, vad häftigt att du är här, shit vad bra du är. Jag kommer fortfarande, de säger liksom, jag kommer fortfarande bli UFC-champ. Men så kul att du är så grym. De har liksom inte det tänkt att bara för du är bättre än mig betyder det att jag är sämre.
Utan
de säger bara, vad kul att du är. Du och jag, vi måste sparras mycket.
Du får mig att bli bättre. Liksom.
Precis, de har så sjukt annorlunda tänkt. Det är inte alls lika egoistiskt skulle jag säga på det sättet. Utan de är extremt bra i förlust. Och det tycker jag även man ofta ser UFC direkt efter,
till skillnad från irländarna skulle jag säga.
Direkt efter så är det en intervju liksom där de så här, men han var bättre ikväll. Det är inga problem liksom.
Det var coolt. Det var faktiskt väldigt väldigt, det var kul att titta på utifrån också. I det är såklart, nu har Simon varit på samma vagn ett tag här nu, men det var ballt att se lite som du sa, Magnus. Det var dags även naturliga step-upen och så vidare, och som du frågade Paul, varför inte gjorts tidigare. Ja, nu las alla stjärnorna i rätt linje och det gick liksom. Det var väldigt kul att se Simon i den här miljön också, för att jag åkte ju med i egenskap av coach, och då ska inte jag hålla på att göra saken. Jag satt faktiskt, tittade och noga och kartlade och kollade hur Simon agerar gentemot respektive part, sticker in lite info och så vidare. Det var väldigt kul att se. Där har vi hemma, det är precis som många säger, våran nivå i Sverige är mycket, mycket högre än, och det alla säger här i olika intervjuer på olika forum och så vidare, men Sverige håller jättehög nivå och så vidare, fast det verkar som att fortfarande ingen som tror på det. Men det är verkligen en riktigt hög nivå här hemma, och det syntes.
Det är när Alex förlorar mot John Jones som folk säger, Sverige suger, jag visste det. Vi är så jävla dåliga, MMA:n är över.
Ja, nej, det är jätteroligt, det är jätteroligt. Apropå det, vad tycker du om Jack Hermanssons vinst?
Ja, men alltså, herregud vad bra han gjorde. Och nu när jag vet att han vann och i efterhand att han gick fem ronder, så är det ju ännu bättre att han nästan förlorade i rond 3 och kunna vända det. Har han gått fem ronder innan?
Nej. Han har gått fem ronder, men jag tror inte han har gått fem ronder. Jag tror att han besegrade någon i rond 4, så jag tror att han kom in på
för femte. Det är också det här att liksom han vände det. Han förlorade en rond och det var rond 3, och sen växlade han upp mot en sån kille också som kan knocka fram till slutsekunden. Det var så sjukt bra. Det var bra taktiskt. Han visade hjärta. Han visade att han kan... jag kommer inte ihåg vilken runda var de satt honom i. Han var bara tysta. Han började bara
rond 2.
Han var rond 2. Han var så jävla bra. Han var bara tyst. Och så fick han sitta ner, och sen så liksom kom han ut och levererade. Och submission i första, att han släppte den och verkligen bara fortsatte jobba. Det var inte så att han släppte den och så fick han passera och komma upp, utan han var på honom direkt. Och han åt upp honom. Det var fantastiskt.
Han fick ju Jacareo och blir rädd för nedtagningen av Hermansson.
Definitivt.
Det var riktigt häftigt.
Definitivt.
Paul har inte att uttrycka Jacareo.
Hoppas inte han lyssnar på den här podden.
Det tror jag han gör.
Verkligen.
Han bara, "Ge fallet."
Alltså det var hatten av. Och jag hoppas att han får det han bad om, liksom en ny stor match, och framförallt han bad om i Köpenhamn där. Och jag menar, han är så pass långt upp nu att uteslutningsmetoden visar ganska tydligt vilka det är han bör möta. Så även om det är i oktober kan han börja träna inför det redan nu, även taktiskt. Så att det är framtiden.
Så kul. Kommer du gå ut och kräva match i Köpenhamn om du vinner nu?
Ja, det skulle jag lätt kunna göra. Det skulle jag absolut kunna göra.
Vad tänkte jag på? Vilka fler? Har du några sådana här fighters som du tittar lite extra på? Och nu syftar jag på inspiration. Så här, som inspirerar dig, motiverar dig. Vad det vill jag lära mig?
Det finns många olika. Alltså, Stephen Thompson tycker jag, just för att han kör karate och att han... han kör ju bara karate nästan. Han växlar ju inte upp till boxning nästan alls. Så att där tycker jag han gör det skitbra. Gunny Nelson har jag också tyckt gjort det sjukt bra till och från. Han lever mycket på sin otroliga markkamp. Men alla som har någon form av karatebakgrund, därför att det är ju, som du sa förr, det är någonting du kan. Det är någonting som sitter djupt inuti en. Så det är så, det där kan jag också göra. Och det där avståndet, och det är ett spel jag kan läsa. Khabib och det här, alltså hans chain wrestling, den är otrolig, och den börjar ju komma mer och mer. Även när man tittar på liksom lite underkortet, så börjar folk chain wrestla mer och mer. Chad Mendes har också alltid gjort det jäkligt bra. Sen är han är lite starkare än alla andra i sin viktklass. Han har liksom inte riktigt behövt, han klarar sig ofta på sin första nedtagning. Men folk som kan fortsätta med ett game, alltså har en fortsättning. Det är inte bara att de går in i en, två, utan de har liksom en långsiktig plan. Och där är ju chain wrestling som Khabib gör den tydligaste, därför att det finns inget slut. Det är liksom bara fortsättning på fort, det bryter ner folk. Och det sättet att fightas, oavsett om det är stående eller på marken, det är det jag tycker är inspirerande och det jag tror man ska leta efter. För då kommer du vinna rond på rond och troligtvis kommer du komma till ett avslut. För att leta efter de här stora så här, etterna, Big Bang, i liksom min viktklass och de här lite mindre, det är svårt. Folk, ett, tål stryk, två, de är bra att röra på sig, plus att det är svårt att generera så mycket kraft. Tungviktarna, de gör det, och därför har de ofta mycket vinst i rond ett, rond två, och folk gasar. Mina viktklasser, folk gör inte det, så man måste leta efter det här successiva, att liksom bryta ner dem, och då kan man få ett avslut.
När kommer vi egentligen få se chain striking?
Chain striking, ja du.
Det är Max Holloway.
Ja, Max Holloway gör ju det.
Ja, det gör.
Jag skulle säga att vi såg det lite nu med Sandhagen, körde faktiskt lite chain striking.
Vilken bra match det var.
Exakt.
Lineker var ju också där på ATT när vi tränade.
Lineker är rolig, jag vet det jag sa. Lineker fick alltså sparras med två viktklasser upp. Jag tror det var en, jag tänkte efter det. Det var två viktklasser upp med 16 ounce handskar. Hon var världens gulligaste lilla hustomte, jättesnäll och söt och gullig och så vidare. Men han fick inte köra med dem som är i närheten av sin egen viktklass. Nej. Det gick inte.
Nej, det är ju det. Han har ju liksom, men där det är det, han blir lite enformig.
Ja, han blir för lättläst.
Han blir för lättläst, och där var någon som vågade utnyttja sin längd och gå framåt och inte försöka kontra honom. Sen hade det varit 10 sekunder kvar på matchen
med
den där guillotinen, så kanske det hade varit en vinst i hans. Den var hård.
Den var inte helt soft.
Aldrig sett blodsprut ur näsan på det sättet som det gjorde på Sandhagen, bara padong, kom ut som en kanonkula alltså.
Rick Story mot Damien också.
Jo, i och för sig.
Den var vidrig.
Ja, den var ju nästan
värd. Där har vi en till chainfighter, fast en positionsfighter kedjer på marken.
Så att, jag tror att bryta ner folk, för att hitta de här stora ätterna, det blir svårare och svårare.
Sista frågan, om inte ni har något att tillägga sen får ni mer än gärna göra det. Men vad gör du, Simon, när du vill ha en liten brytpunkt ifrån liksom allt? Vad vänder du dig till då?
Oj, det var en bra fråga. Alltså, musik har alltid varit jäkligt viktigt för mig. Både att lyssna och sen spela lite gitarr och piano, för att jag tycker det är meditativt och skönt. Sen, alltså, jag är ju adrenaline junkie. Alltså, racing har ju blivit mer och mer de senaste åren. Så att det är ju sjukt kul. Sen är det lite svårt att kanske dra 4 timmar ner till en racebana för att få lite avslappning. Men jag har kul. Alltså, det är det viktiga för mig i livet. Vad vill jag? Jag vill lära mig saker och jag vill ha sjukt kul på vägen. Det är det viktigaste.
Så du är man, du var grabben med gitarren på festerna. Många störde sig på den där gitarren.
Alltså, jag var ju inte på fester. Det var ju det som var grejen.
Nej, det var karate.
Ja, det var karate, och jag gillade inte att dricka, så att det var fester var inte min grej.
Nej. Men spelade... Niklas fick höra gitarren.
Niklas fick höra gitarr, vare sig han ville eller inte.
Ärligt. Är det någonting ni vill fråga innan, eller är vi klara?
Nej, jag
är väldigt nöjd.
Jag ska bara stort lycka till. Jag ser fram emot Superior.
Tack.
Samma här. Och en sista fråga. Ja. Vad är det du ska äta efter match?
Det går ju lite. Det här handlar ju om nuform. Just nu, alltså, pasta har hållit sig några dagar. Sen oxfilé pasta, riktigt mycket grädde.
Sluta, Simon. Ja.
Och sen rundar man av med någon så här skön, men lite så här nybakta kanelbullar eller någonting. Du vet.
Bara mitten på kanelbullen.
Bara mitten på kanelbullen.
Med lite glasyr.
18 mitten.
Nej, men i USA, vad heter den där?
Cinnabon.
De har ju bara mitten.
Det är mitten. Det är helt fantastiskt. De finns i Stockholm på Mr. Cake.
Så är det faktiskt.
Paul, kom tillbaka.
Sprungit iväg. Nej, Simon, stort lycka till. Det
tack
är
så mycket.
Väldigt nära match. Den här podden släpps ju på torsdag då, så det är knappt en och en halv vecka kvar till Simon går match. Jag är supertaggad. Det ska bli sjukt kul att kommentera den här på plats. Det blir jag och Mange som kör kommentering. Valdo kommer kommentera dig under match och stå där och vara lite som handkontrollen för att få det att rulla.
TV-spel blir det.
Ja, det blir det.
Exakt. Simon Sköld, stort lycka till.
Tack så mycket.
Ja, jätteschysst. Kul att du var med i podden.
Tack för att du fick med.
Ja. Hej då, gott folk.
Hej.
Tja.
Hej då.
produceras av I Like Radio. I Like Radio.